A stunning end to 50 years of iron rule as Syria's Assad regime is overthrown.
Syrian rebels have seized military bases, ransacked the presidential palace, and captured some of the country's major cities.
We've been waiting for this moment for 14 years and it's finally here.
Ja, så här lät det för ett år sedan. Men hur gick det sen? Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Susanna Sjöstedt. Och den kommande kvarten pratar jag med Mellanöstern-analytikern Aron Lund från Totalförsvarets forskningsinstitut i Sverige om hur Syrien ser ut idag, ett år efter att regimen störtades. Den här veckan hade gått ett år sedan diktatorn Bashar al-Assad plötsligt störtades efter nästan 14 år av brutalt inbördeskrig i Syrien. Jag vänder mig till Aron Lund som är Mellanöstern-expert och forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut FOI i Sverige. Aron, vilket är läget i Syrien idag?
Ja, det enklaste svaret är väl att det är ganska komplicerat fortfarande. Den gamla regimen är borta men den nya är på något vis fortfarande ett projekt i vardande. Den byggs fortfarande upp och det är inte säkert hur detta ska sluta, tror jag. Man har ju delar av Syrien som fortfarande idag är utanför Damaskusregeringens kontroll. Man har haft ganska mycket oroligheter och konflikter in i landet under det här året. Men på det hela taget skulle jag ändå säga att trots allt det och trots de många frågetecken som återstår så har det här maktskiftet gått mycket smidigare och oblodigare till än jag tror någon vågade hoppas 2024. Definitivt bättre än jag vågade hoppas.
Mm. Hur viktigt var det för Syrien att Assad störtades?
Nej, det är jätteviktigt. Assad hade styrt Syrien vid det laget i 24 år. Hans far hade styrt Syrien före honom i 30 år. Och även innan det så hade man haft regeringar med en någorlunda liknande politisk profil, alltså arabnationalistisk, sekulär politik. Och nu har man plötsligt fått en regering som går totalt på tvärs med allt det, som företräder en islamistisk linje, som framförallt framhåller då den sunnimuslimska befolkningsmajoritetens intressen. Assad var ju alawit, en liten religiös minoritet. Och jag menar, det där har vänt både Syriens politik och liksom historiska politiska profil helt överända, men också på något vis den sociala och politiska situation in i landet. Vilka grupper som premieras och vilka regioner som är viktiga. Allt det där har förändrats. Plus förstås att det här kommer ju efter 14 års krig. Och kriget är inte över. Vi har fortfarande delar av landet som sagt är utanför regeringens kontroll. Och det där kan blossa upp igen. Det kommer nog göra det förr eller senare. Men det har åtminstone tagit en längre paus. Och det är någonting Syrien har behövt väldigt mycket. För det här är ett land som är fullständigt söndertrasat efter kriget.
Den nya syriska interimspresidenten Ahmed al-Shara är ingen duvunge. Han ledde rebellgruppen HTS som grep makten i fjol och kommer från en hård och radikal islamistisk tradition. Han har varit ledare för syriska al-Qaida, en grupp som delvis utvecklades till ISIS, den oerhört brutala terrorgruppen Islamiska staten. Men sen 2016 ungefär har al-Shara tagit avstånd från både ISIS och al-Qaida. Han har fjärmat sig från båda grupperna och antagit en annan politisk linje.
Det där ändras, det mjukas upp gradvis men det ändras radikalt i samband med maktövertagandet. För då börjar Shara och hans medarbetare säga saker som de aldrig skulle ha sagt tidigare. Sträcka ut handen till minoriteter som man för några år tidigare bara behandlade som avfällningar och otrogna och skulle hämnas på i princip. Så att det har varit en radikal kursomläggning som naturligtvis är i ganska hög grad, måste man utgå från, taktisk och opportunistisk för att vinna stöd i Syrien, för att vinna stöd i omvärlden. Men den har ändå skett. Och det är ju en av de många saker som kunde ha gått på ett annat sätt när det här hände. Det kunde ha varit så att Shara hade, som talibanerna i Afghanistan, grävt sig ner i sina islamistiska ståndpunkter och vägrat sträcka ut en hand till andra syrier. Sen kan man ha, det har inte gått bra alla gånger och det är inte så att landets minoriteter litar på honom. Det har varit några tillfällen blodiga massaker när regeringsstyrkor, den nya regeringen då, har stött samman med personer i de nalavitiska områdena, inte rusiska områdena och så vidare. Så att det är en komplicerad bild, men det är ändå viktigt att förstå att det har skett förändringar.
Nå, Aron Lund, vilka är de största utmaningarna för Syrien nu idag?
Ja, det är många, om man säger. Det här är ju ett land som är fullständigt härjat av krig och våld under ett och ett halvt decennium. Och man har lidit svårt under sanktioner också. Och nu har sanktionerna i huvudsak hävts eftersom västvärlden har bestämt sig för att satsa på Shara som det minst dåliga alternativet helt enkelt. Men en del av de där sanktionspaketen ligger fortfarande kvar. De har suspenderats men har inte riktigt försvunnit. Och man har sett att näringslivet i väst framförallt, men också i viss mån i regionen, i arabvärlden och så vidare, vågar inte riktigt satsa på Syrien. Det är fortfarande jättesvårt att skicka pengar till Syrien, överföra pengar till landet, arbeta med banker och den typen av saker. Och det gör att en storskalig återuppbyggnad har inte kommit igång. Och jag tror att det är väldigt svårt för människor som hade hoppats på att Assads fall skulle följas av att den ekonomiska situationen också skulle förbättras. De är nog inte nöjda med utfallet, om vi säger så. Och man ska komma ihåg också att även om USA och andra länder nu stödjer Shara så blev det ett hårt slag mot Syrien när Donald Trump la ner USAID, alltså det amerikanska biståndsorganet som hade stått för en ganska stor del av biståndet till Syrien fram till dess. Så att man ger med ena handen, man tar med andra handen, och Syrien är i ett väldigt, väldigt bräckligt läge. Och jag tror att de där ekonomiska frågorna är helt fundamentala för hur landet ska utvecklas. Och där ser det tyvärr fortfarande ganska mörkt ut. Sen har man allt det andra med delar av landet som ligger under kurdiska milisers kontroll, där det finns amerikansk trupp och annat. Man har frågan om hur minoriteterna ska kunna integreras i ett islamiststyrt Syrien. Man har frågan om Israels roll, för Israel är ett av de länder som inte har välkomnat den nya regeringen utan tvärtom har bombat Syrien återkommande sedan Assads fall och som nu försöker knyta till sig drusiska grupper och rustar drusiska miliser och så vidare för att bygga upp en maktsfär i södra Syrien utanför Damaskus regeringens kontroll. Man har frågorna kring hur israeliska projektet i södra Syrien, hur det ska kunna fungera med Turkiets inflytande i Syrien, för Turkiet är ju Sharas viktigaste anhängare i omvärlden. Turkiska militären försöker nu stödja återuppbyggnaden av det syriska försvaret under Sharas ledning, och man vill placera baser och trupper i landet, vilket då kolliderar med Israels intressen. Man har frågan om USA, vad vill de egentligen, vad vill Trump? Man stödjer Shara, man vill också dra hem trupperna från nordöstra Syrien. Hur ska det påverka frågan om den kurdiska självstyret där och så vidare? Massor av frågor. Så det är mycket som återstår att lösa.
Ja, jag förstår. Hör du, jag såg också en sån här uppgift som att den här terrororganisationen Islamiska staten eller IS kanske kan börja utnyttja läge och på något vis försöka etablera sig igen eftersom där finns sån här fickor av osäkerhet. Kan du säga någonting om den saken?
Ja, det är absolut en risk. Nu, jag menar, man såg att IS var ganska skickliga på att infiltrera den enklav som Shara styrde i nordvästra Syrien, Idlib-området, under många år före maktövertagandet i hela Syrien. Exempelvis så baserade sig flera av IS så kallade kalifer i det området då, och andra seniora ledare. Och risken är väl nu att när det styret har utsträckts till hela Syrien så öppnas också de delarna av landet för IS-infiltration. Med det sagt ska man komma ihåg att även om Shara och hans närmaste män har en bakgrund i samma organisation som sen blev IS och en bakgrund i Al-Qaida och den här typen av jihadistiska rörelser, så har de under många år varit fientliga till just IS och vice versa. Så de har gripit och dödat IS-anhängare under många, många år, även före maktövertagandet. Och USA har ju nu vänt sig till Shara och försöker göra honom till en kontraterrorismpartner, vilket kan verka ironiskt med tanke på att han fram till alldeles nyligen stod på amerikanska terrorlistor. Men så gör man helt enkelt. Och alldeles nyligen var ju Shara i Washington, mötte Trump för andra gången och gick då med i den här globala koalitionen mot Islamiska staten. Alltså det internationella USA-ledda samarbetet för att krossa IS. Så Syrien under sin nya regering försöker ju bli en del av den här kontraterrorismkampen och ser väl det som en väg att bygga goda kontakter med västländer och med arabiska länder som också oroar sig för IS.
Syrien har traditionellt varit väldigt kritiskt till USA. Just Sharas rörelse HTS fick heller aldrig något stöd av amerikanerna. Tvärtom bombade USA ihjäl många av hans befälhavare. Men nu är det, enligt Aron Lund, nytt ljud i källan.
Det här är ju en grupp som för inte så länge sedan hyllade 11 september-attentaten och den typen av saker. Men nu har man vänt på en femöring och även USA har ju valt att låta bygons vara bygons. Mm-hmm. Så att säga. Donald Trump har sagt att Ahmed al-Shara är en man with a strong past, som han uttrycker sig, ett starkt förflutet. Och det är väl det minsta man kan säga.
He's a very strong leader. He comes from a very tough place and he's a tough guy. I liked him, I get along with him, the new president of Syria.
Och man har omfamnat hans regim istället för att få en ny start på det här, för att uppmuntra hans positionsförflyttningar. Man ser ju att det här, han gör förändringar, han säger andra saker, han gör andra saker. Vi ska uppmuntra det, försöka dra med oss Syrien in i värmen igen.
Just det.
Men också bara, tror jag, för att man ser att det finns inget annat alternativ.
Nej.
För ett år sedan flydde Syriens förra diktator, den störtade presidenten Bashar al-Assad, till Moskva, där han fortfarande bor. Så jag undrar, Aron Lund, hur ser relationen mellan Syrien och Ryssland ut idag?
Shara var nyligen också i Moskva, skakade hand med Vladimir Putin och bägge talade om de viktiga och långa banden mellan Syrien och Ryssland. Och där har man liksom sett att bägge sidor försöker vara pragmatiska för att hålla liv i den relationen och få det att fungera. Och det har ju att göra med krassa intressen. Det finns ingen kärlek mellan de två ledarna, men bägge två inser att här, du kan ge mig någonting och jag kan ge dig någonting. Och vad ryssarna framförallt är ute efter, det är att försöka bevara någon form av inflytande i det som brukade vara den viktigaste plattformen för deras position i Mellanöstern, Syrien.
Mm.
Och specifikt tror jag att försöka bevara de två militärbaser man har i landet sedan Assad eran, en marinbas och en flygbas. Och de har man fortfarande kvar, även om det just nu inte är någon aktivitet på dem. Och från Sharas håll så har man ju behövt det stöd ryssarna kan ge. När Iran avbröt oljeleveranserna till Syrien till exempel, så behövde man få olja någonstans ifrån. Mm-hmm. Ryssland har då klivit fram och skickat råolja till Syrien som kan driva kraftverk och sådana saker. Mm-hmm. Hålla liv i ekonomin. Mm-hmm. Man har skickat vete, hjälper till med hungersnöden som just nu plågar Syrien. Och man har hjälpt till i diplomatiska sammanhang, exempelvis genom att nyligen rösta för att Shara skulle tas bort från FNs terrorlistor. Mm-hmm. I säkerhetsrådet. Och man har dessutom, jag menar, Assad bor ju i Moskva sedan 8 december 2024. Och även många andra tidigare högt uppsatta ledare i den gamla regimen bor där. Och det finns en stor oro i Damaskus, i det nya styret, för att Ryssland ska utnyttja de här figurerna, försöka uppmuntra till uppror och separatism och den typen av saker och destabilisera det nya styret. Så att man har ju någonting att förhandla om där. Och ryssarna är på motsvarande sätt väldigt oroliga över att Shara har en massa tjetjenska jihadister och figurer från Centralasien som hatar Ryssland och gärna skulle gå i krig där igen.
Mm-hmm.
I sitt styre. Så att man har ju någonting att förhandla om hela tiden. Om ni håller era exilfigurer lugna så håller vi våra exilfigurer lugna. Ungefär så. Och den typen av pragmatiskt samarbete har man sett.
Det är som sagt ett år sedan regimen i Syrien störtades och 14 år av inbördeskrig tog slut i landet. Och då jag frågar Mellanöstern-analytikern Aron Lund om vad han kommer att hålla ögonen på nu, så lyfter han upp två saker.
Dels ekonomins utveckling. Och det är en ganska tråkig fråga att veta hur mycket olja Syrien får och hur det går med återuppbyggnaden av elsektorn och den här typen av saker och biståndsnivåer och sånt där. Det är inte så rubrikvänliga ämnen, men jag tror att det är helt fundamentalt för landets framtid. För det är, landet är helt biståndsberoende, nu mer än någonsin egentligen. Fattigdomen är extrem, folk återvänder till Syrien, fler människor tvingas att återvända från Syrien för att man har så dåliga villkor i grannländerna. Och då måste det finnas någonting att återvända till. Det måste återuppbyggas hus och hem och infrastruktur, det måste startas skolor som ersättning för de som har bombat sönder, lärare, doktorer, allting måste utbilda folk, allt det här. Och om man klarar det eller om man inte klarar det kommer vara avgörande, tror jag. Och det kan handla om så enkla saker som kanske och hans regering avlöna den nya armé man försöker bygga upp av de tidigare rebellgrupperna. Om inte, vad händer då? Vad händer med alla beväpnade unga män som inte får pengar? Det där är jätteviktigt för landets stabilitet. Mm. Så ekonomin är det ena, och det andra skulle jag säga, det är den regionala utvecklingen, eller internationella utvecklingen. Kommer USA stå fast vid sitt stöd för Shara under Trump, efter Trump? Om det nu blir ett efter Trump. Kommer man dra tillbaka trupperna från nordöstra Syrien? Hur gör man då med den kurdiska närvaron där? Vad händer då? Turkiets inflytande, Israels agerande gentemot Syrien. De här frågorna är också jätteviktiga. Och det pågår ett ständigt diplomatiskt spel mellan de här länderna och mellan dem och Damaskusregeringen, som är jättesvårt att följa det också, eftersom allting sker i hemlighet, men som jag tror också är väldigt, väldigt viktigt.
Tusen tack, Aron Lund, för den här analysen.
Tack själv.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Susanna Sjöstedt, och Mellanösternanalytikern Aron Lund från Totalförsvarets forskningsinstitut FOI i Sverige. Om du gillar det du hör får du gärna favoritmarkera oss på arenan. Så logga in där och tryck på den där lilla klockan och hjärtat, så får du veta när ett nytt avsnitt är klart. Ljudmixningen gjordes idag av Max Kivivuori, och producent är Lukas Dahlström.